Coming to deep left center for Mitchell. And we'll see you tomorrow night.
Inte heller den här veckan har det blivit dags att anropa Vasastan i Göteborg, eftersom han sitter här bredvid mig. Men det är dags att hälsa välkommen. Mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen formerly known as Prince. Olof, a win-win situation Svensson. What's up?
Tjena Niklas, det är fint, hur är du själv?
Jo, men det är bra. Vi har ju varit på fotboll.
Ja, exakt. I Göteborg-Malmö med ja. Ett antiklimax.
Ja, den tog i slut efter 75 minuter. Mm. Och nu sitter vi här faktiskt på en parkeringsplats utanför arenan i en liten temporär poddstudio.
Ja, som jag... kanske blir fast, vi vet aldrig.
Nej, så kan det vara.
Nej, det var skumma scener. Jag har aldrig varit med om det på en fotbollsplan. Att Tobias Sana fick ett, Malmö-spelare fick ett knallskott kastat på sig och svarade med att ta hörnflaggan och kasta tillbaka mot publiken.
Ja, och sen ja, då stack ju vi. Ja. För vi insåg ju att den här matchen kommer troligtvis inte komma igång på länge eller brytas. Mm. Och så när vi var på väg hit då, till bilen, så fick vi reda på att det var en Frölunda Indians kille ja. Som tog SM-guld här för några dagar sedan som gjorde bort sig.
Ja, han sprang in på planen. Ja. Det var hyfsad ångest i morgon alltså.
Ja, vakna upp med den är skön. Ja. Ja. Men hur har veckan varit annars då?
Den var bra. Jag sitter fortfarande och återhämtar mig efter Sunday Funday som var i söndags med krutröken började precis lägga sig här. Det var ju full omgång och det var mycket som hände i matcherna. Det var 8 comeback wins och 3 matcher gick till extra innings. Mm. Och själv satt jag och nattsudde lite grann till Minnesota Washington där Bryce Harper återigen gick från klarhet till klarhet. Han skulle egentligen haft en vilodag, men Washington låg ju under med en run inför sista inningen där. Och då så slängde Dusty Baker in honom som en pinch hitter. Alltså, det blir när man får gå in och slå i egenskap av en avbytare, så att säga.
Just det. Vi kan lyssna på hur det lät. Mm.
And Bryce Baby is pinch hitting here to lead off the bottom of the ninth. Harper, deep right center! See you later! He tied the game!
Ja, det var ju faktiskt ganska kul för Dusty Baker hade ju, som du sa, tänkt vila Bryce Harper där. Men det slutade ju då alltså med att han ändå fick spela, vad blir det, nästan 7 innings.
Ja,
nästan
precis.
En hel match eftersom han lyckades då utjämna matchen och sen gick den ju till 16 innings.
Ja, precis. Och ja, den här innehöll ju allt. Alltså, för att Minnesota tog ledningen i toppen 15 med en poäng och då trodde ju de flesta kanske att nu var det klart, men då så klev ju Washingtons reliever Oliver Perez in och buntade hem the tying run i sitt första plate appearance på 6 år.
Okay.
Och sen så gick då Washingtons andra tredje backup outfielder Chris Heisey ut och slog en walk-off home run i botten 16. Så att, det hände mycket den matchen.
Ja, och det går bra för Washington.
Ja, det gör det.
Och mindre bra för Minnesota.
Ja, tyvärr. De startar med 9 raka förluster. Mm. Och håller fortfarande på att återhämta sig.
Ja. Ja, det största jag tar med mig från baseballveckan var nog ändå Jake Arrieta som kastade ännu en no-hitter. Vi pratade i förra programmet om att han hade kastat en sån i augusti 2015 mot Los Angeles Dodgers. Och nu senaste veckan, eller var det ju dags igen mot Cincinnati Reds. Och ja, jag undrar om han... Jag tror han har chans att göra det igen. För han dominerar fullständigt på kullen.
Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag satt och kollade lite grann att... det pratades ju lite grann innan den här säsongen om hans formidabla fjolårssäsong. Mm. Var bara tur. Alltså, det har ju kallats 15 fluke. För han har ju varit lite skakig innan då. Men nu har han ju gått de senaste 4 starterna som alla har varit... quality starts, som är att man pitchar minst 6 innings och släpper max 3 earned runs. Mm. Och han har 21 i statistik då, sen 21 juni förra säsongen.
Ja, oerhört bra.
Och han sa ju själv, tror jag, till och med läste att han, det kan nog komma en till. Det kändes så liksom att. Sen var det lite roligt, jag också läst om bullpen med Adam Warren i spetsen. Så
bullpen har vi väl pratat om, det är ju det här lilla utrymmet där relief pitcher sitter och väntar.
Ja, precis. Och alla sporter är säkert väldigt innehåller en viss vidskeplighet, men jag tror att baseball är den värsta sporten. Och där hade ju hela bullpen suttit blickstilla när de insåg vad som höll på att hända. De ville ju inte jinxa på något sätt, utan allting skulle ha varit som det var fram tills, ja, det började lukta no-hitter. Så det var lite lustigt. Men nej, fantastiskt. Och jag tror också att det här var inte sista gången vi såg honom.
Nej, jag tycker hans nickname som han har fått här säger allt. Unferrietta.
Just det. Ja.
Nej, han är, ja. Frågan är om han är bäst just nu. Vi har ju den här killen i New York Mets, Noah Syndergaard, som gjorde en fantastisk insats igår också. Så att, ja. Ah, fan, jag hade ju tänkt att vi inte skulle prata om Marietta eller Syndergaard det här avsnittet, så att vi får väl bryta där.
Ja, vi får det.
Och sätter väl igång på riktigt.
Ja, vi kör.
Okej, ja, men vi har ett fullmatat program. Vad vill du börja prata om, Olof?
Ja, men jag tänkte prata om stjärnorna i Angels. Vi har ju snackat en hel del om Mike Trout också lite grann. Och bland annat förra avsnittet så halvsåg vi dem lite grann, eftersom hans humranproduktion har varit tämligen medioker. Och troligtvis inte skulle ge 50 humrans denna säsong som det har snackats mycket om. Och jag tror att Trout har lyssnat på avsnittet. För att efter det så har han gjort 3 humrans på 5 matcher, tror jag. Och haft ett batting average på nästan 500.
Ja, det betyder då att han, när han har varit uppe och slagit, så har han fått träffa då varannan gång.
Ja, precis. Vilket är riktigt bra siffror, men ja, under en väldigt kort period. Då.
Så du tror att han har lyssnat på avsnitt 12 alltså?
Jag tror det. Ja, låt mig återkomma. Ja,
genom någon sån här översättningsapp liksom.
Då, ja, precis. Liksom. Ja.
Fan, jag skulle vilja höra dig liksom prata engelska genom den där appen då.
Med Mike Trout.
Ja, det vore häftigt.
Men det är inte bara han som har vaknat till liv. Alltså även Albert Pujols måste ha lyssnat. För att inför i söndags då, eller innan i söndags, så hade han en 26 at bat hitless streak. Nu kanske vi ska bara säga förtydliga om det nu hörs.
Ja, om det hörs någonting i bakgrunden så är det ju faktiskt helikoptrar som
hovrar
över här och jagar väl fans från både IFK Göteborg och Malmö FF på något sätt.
Ja, eller Frölunda spelare. Det vet vi inte.
Nej.
Men hur som helst så hade han en 26 at bat hitless streak. Alltså han har gått upp till plattan 26 gånger och inte fått en hit. Men i söndags så gick han 2 för 4 med en homerun. Och då så tangerade han Reggie Jackson på 13:e platsen på all time homerun list. Och sen i måndags kom det ytterligare 2 stycken när Angels mötte Kansas. Och då passerar han Reggie Jackson och nu har tagit sikte på plats 12 som innehas av Rafael Palmeiro.
Ja, men vad roligt att du pratar om Reggie Jackson, för det är ju Mr. Oktober. Han var ju otroligt bra när det vankades slutspel. Mm. Och du nämnde ju även Mike Trout, och han är ju outfielder i Los Angeles Angels. Och i Reggie Jacksons väldigt korta men häftiga filmkarriär så spelade han faktiskt en outfielder i Los Angeles Angels.
Just det.
I filmen Nakna pistolen,
ja.
Där han är... Jag tror han är programmerad för att mörda drottning Elisabeth i den filmen.
Visst fick han 2 eller 3 Oscars för den rollen?
Jag tror faktiskt han fick 3. I must tell the queen. I must tell the queen. Ja, det är en fantastisk film.
Ja.
Nej, han var nog bättre på att spela baseball än att spela baseball på film.
Så att det var väl min lilla spaning, jag ska säga. Har du något lager?
Jag fick ju en fråga av Bivallo på Twitter här i, jag för mig att det var i lördags någon gång. Och han hade ju suttit och kollat på när White Sox gjorde ett 9-3, till 2-6, till 2-5 triple play.
Ja.
Och ja, jag kan ju förstå att han blev lite konfunderad vad fan det betyder. Så att han slängde ut den frågan på Twitter då. Vad de siffrorna just 9-3, till 2-6, till 2-5 betyder. Och det är ju, man protokollför ju hur så att säga bollen har gått.
Mm.
Och spelarna har ju olika nummer, så att nummer ett är alltid pitchen, nummer två är catchen, nummer tre är killen som spelar första bas, nummer fyra är killen som spelar andra bas, nummer fem är tredje basmannen och nummer sex är shortstop. Och sen outfieldrarna har då från vänster till höger 7, 8, 9. Så det betyder att den här bollen alltså slogs ut mot right fielder nummer 9, kastades in till första basmannen nummer 3 som kastade den vidare till catcher nummer 2, och sen blev det en rundown för mig, där även shortstoppen alltså nummer 6 var inblandad och kastade den tillbaka till catchen som sen kastade tillbaka den till tredje basman som till slut brände den sista spelaren. För just ett triple play betyder ju att man i ett och samma spel bränner tre spelare.
Ja, precis. Och, det siffran inte säger det är ju vem som gjorde stod för bränningen.
Nej, just den där liksom, det tycker jag det brister lite på när man så att säga redovisar en match att om man skulle ringa in dem eller stryka under dem vilka som gjorde exakt de här outsen då.
Ja, precis.
Så hade man lättare kunna förstå spelet.
För i double play, alltså det vanligaste double play, där kan du ju förstå.
Ja.
För då är det ju 6-4-3 då, alltså till exempel shortstop till andra bas som trampar på basen, som kastar till första bas och trampar på basen.
Ja.
Men i det här fallet så var det väl en line drive, så nian tog en lyra, eller right fielder då.
Mm.
Kastade till första som brände.
Ja, för att då han inte... killen som stod på ett tillbaka och tagga.
Nej, precis.
Så det var ju två brända och sen blev det en rundown.
Ja, exakt. Och det var ju Texas-spelare Prince Fielder som stod på tredje bas.
Ja.
Han är kanske inte den bästa spelaren att ha en rundown.
Nej, han har väl kroppsformen av ett päron ungefär.
Ja, precis.
Så att...
men det var ju väldigt kul att se. Det är inte ofta man får se det, just triple plays. Jag tror det här för det var nummer 703 i ordningen i MLB-historien.
Mm, okej.
Okay. Så att det är inte jätteovanligt, men...
Något som är ovanligare är ju när en och samma kille bränner.
Just det, ett så kallat unassisted triple play.
Just det.
Det har bara hänt 15 gånger faktiskt i MLB-historien, vilket gör att det är mer ovanligt än ett perfect game.
Ja.
Till exempel. Och sist det hände var 2009.
Okej.
Okay. När Eric Bruntlett i Philadelphia gjorde ett... det var faktiskt första game-ending unassisted triple play i National League. 2-2. The runners go. Wide drive caught by Bruntlett. He makes the tag. It's a triple play.
Något jag funderar över och som vi pratade lite om för några dagar sedan, det var ju den här St. Louis shortstop situation där som jag tror att du pratade mest om inför säsongen i avsnitt 7.
Ja, precis. Det var ju shortstopen Johnny Peralta som lyckades, jag kommer inte ihåg, bröt han tummen och sånt där under spring training, och St. Louis gick ju direkt ut och sa att nej, men det här ska vi lösa internt.
Mm.
Och då hade man ju då Ledmis Diaz och Jed Giorko.
Just det, som de verkligen sa att de skulle satsa på.
Ja, precis. Mm. Men som ja, dittills så hade visat upp ganska mediokra siffror, både offensivt och defensivt.
Mm.
Och sen då av en slump, eller om det var medvetet, så i samma veva så satt ju New York Mets Ruben Teixeira på waivers. Vilket innebär då att vilket lag som helst utefter ett regelverk kan plocka honom och signa honom.
Ja. Så att han blev ju tillgänglig då som shortstop.
Precis.
Att värvas.
Mm. Sen vet jag inte om han...
Och det gjorde St. Louis. St.
Precis.
Louis signade ju honom.
Men visst blev han skadad sen då? Det skedde här för mig.
Ja, ja, jag tror också det.
Faktiskt. Så att de var tvungna att köra med Diaz eller Giorko.
Mm.
Och då verkar det som nu att Ledmis Diaz har spelat sig till den här positionen. För han har ju uppvisat sjuka offensiva siffror. Han har batting average på 480 och ett OPS on base plus slugging då på över 1300. Dock defensivt så har han varit inte en katastrof, alltså, men han har ju 5 errors på 16 matcher, fielding percentage på runt 86-860.
Ja, det är inte bra.
Det är inte jättebra alltså. Så att jag vet inte hur St. Louis ska göra. Har du någon status på Peralta?
Jag läste för någon dag sedan att han hade börjat med vad de kallar light fielding drills.
Okej.
Okay. Och då antar jag att, det, ja, att man slår lite lösa bollar till honom och att han har börjat plocka lite.
Då är det ju inte rätt nära.
Nej, det är det ju inte. Eller frågan är om det ens är bollar inblandade i det, utan om man kanske bara springer lite på gräset. Och...
Ja.
Mm. Nej, det är inte nära. Nej. Det tror jag inte. Nej.
Och då blir det intressant att se då, om nu Diaz fortsätter att producera så här, hur de resonerar när Peralta kommer tillbaka. De väljer att offra liksom kanske 5-6 matcher tills han har kommit in i 100% i matchform. Eller om de spelar Diaz tills... Ja,
ja, men det blir spännande. Och ja, St. Louis måste ju verkligen hänga på Cubs här, vad det känns som i alla fall.
Ja, de måste vara stressade, tror jag.
Jag tror också det. Nej, men vi går vidare, för nu är jag jäkligt sugen på att köra... 3 strikes, you're out.
Ja, det ska bli spännande.
Mm. Och nu har vi lite så här tema skador.
Mm.
Och då skulle jag vilja att du plockar ut den skada som är troligast att du skulle råka ut för. Och då börjar vi med en skada som drabbade Ken Griffey Jr. i Seattle Mariners. The Kid. Han klämde en gång sin ena pungkula så hårt på kanten av suspensoaren att han missade en match. Så att, ja, då får vi se om... För du spelar ju också. När du spelade så spelade du med suspensoar.
Jajamän.
Ja, så att men ja, vi håller där.
Mm.
Det inträffade Ken Griffey Jr. Eller kanske Marty Cordova i Orioles. Han låg i solariet lite för länge. Vilket resulterade i att läkarna förbjöd honom att vara ute i solljuset. Och han missade flera matcher under säsongen 2002 på grund av det här. Så, vad är det troligast att du skulle råka ut för? Klämma pungkulan i på kanten av suspensoaren.
What the fuck?
Så att du missar matcher. Mm. Eller att du ligger kvar i solariet så länge så att du får förbjuda att vistas i solljus.
Jag har faktiskt aldrig varit en solariekille, så att det där får jag gå på pungkulan.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men intressant.
Ja.
Så då går vi vidare till nästa par av skador. Då är det Steve Sparks. Han slet sin axel ur led efter att han hade varit på en inspirerande föreläsning i ämnet Allt är möjligt. Och nu vill han göra samma sak som en av föreläsarna, alltså slita en telefonbok i 2 delar. Vilket slutade med att han slet sin axel ur led. Han var väldigt inspirerad.
Vilken jävla idiot.
Eller är det mer troligt att du skulle råka ut för det som Wade Boggs råkade ut för? Grejen var att han prompt nästan alltid skulle ha cowboy boots på sig när han inte spelade baseball.
Mm.
Och en gång resulterade det i att han slet sönder ett muskelfäste i ryggen när han skulle dra på sig de här cowboy bootsen efter en match. Han var borta i flera matcher.
Okay.
Så då är det cowboy bootsen, eller om du är en sån här person som kan bli väldigt, väldigt inspirerad av föreläsare så att du ska göra som dem. Och i det här fallet var det ju då att allt är möjligt, jag kan slita en telefonkatalog i 2 delar. En telefonkatalog är ju så att säga, det kan vi säga till våra yngre lyssnare, att det är en jättestor katalog med alla telefonnummer i en viss stad.
Ja, men alltså, eftersom jag knappt skulle kunna göra så med en dagstidning så är det inte troligt att jag skulle göra det med en telefonkatalog.
Ja, men allt är möjligt.
Allt är möjligt, så är det. Sen har jag inte varit någon större cowboy boots kille, men jag tror ändå att det skulle ligga närmare till hands.
Ja, okej. Okay. Du kanske skulle kunna slita sönder ett muskelfäste i ryggen bara för att sätta på ett par sneakers.
Ja, min rygg har ju liksom status som 95-åring, så det är otroligt.
All right. Wade Boggs.
Yes.
Muskelfäste i ryggen.
Så vi har en pungkula och en rygg då.
Ja, så är det. Det är inte mycket mer med dig.
Nej.
Okej, okay, det sista paret ut. Greg Harris, relief pitcher som tillbringade mycket dödtid i bullpen. Och det har vi pratat om redan vad det är.
Mm.
Så, vet du vad han gjorde?
Nej.
Under en match så satt han konstant och flippade klippade såna här sunflower seeds. Mm-hmm. Små såna här solrosfrön helt enkelt som man äter. Men han satt och flippade dem i bakhuvudet på en lagkamrat. Skapligt irriterande, en hel match under 3 timmar.
Då har man mycket att göra.
Men resultatet blev att Harris missade 2 matcher på grund av en inflammerad armbåge. Till följd av de här konstanta flippandet av sunflower seeds.
Det är ju galet.
Eller Kevin Mitchell. Han kom 4 dagar för sent till spring training 1 år. Mm-hmm. Varför tror du då?
Han hittade inte.
Han hade fått göra en rotfyllning. Och bakgrunden till det tycker jag är ganska fascinerande. För han hade fått en inflammation under, eller i en rotkanal. Mm-hmm. Efter en brännskada. När han försökte äta en lite för mycket mikrovågsuppvärmd sockerglaserad donut.
Va? Det var inte napalm i den donuten. Det låter helt sjukt.
Ja, så han brände sig otroligt när han försökte... Ja, när han värmde upp den här jävla donuten stenhårt i en mikrovågsugn. Smart.
Ja, men den där känns jag känner ganska säker på. Alltså, för att jag är ju... grymt sockerberoende. Mm. Och har väldigt dåligt tålamod.
All right.
Så jag skulle mycket väl kunna sopa in någonting i mikron som jag var sugen på och sen inte kunna orka vänta på tills den hade kallnat, utan så här, men nu är det lugnt och så boom. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Ja, och så gick ju Prince och dog i veckan.
Ja, precis.
Det var ju inte så där jättekul.
Nej.
Jag har inte läst så där jättemycket om det, men vet du, liksom, har du storyn bakom själva dödsfallet och så, eller?
Jo, men jag tror att jag har det. Sen kan jag inte liksom gå i god för sanningshalten i det. Det är fortfarande mycket spekulationer, men jag tror det var en vecka innan han dog så var han på väg från Atlanta till Minnesota i sin privatjet. Mm. Och... då var de helt plötsligt tvungna att nödlanda i Moline, tror jag heter, i Illinois. Mm-hmm. Därför att han hade svimmat helt plötsligt. Och när de då kom in till sjukhuset där då i Moline, så fick läkarna initiera något som kallas ett save shot. Mm-hmm. Alltså en spruta som kallas ett save shot. Vilket man gör när någon har överdoserat opiater. Mm-hmm. Och tydligen så hade ju Prince ganska stora problem med smärtor i sina höfter. Så han har ju knaprat och smärtstillande. Men ja, sen när det var klart och han hade börjat återhämta sig, så drog han ju hem bara 3 timmar senare, eftersom han fick inget privat rum på sjukhuset. Och dagen efter det så var han på någon slags tillställning, gjorde ett framträdande på en fest, och sen en vecka senare så hittades han död i sitt hem i Paisley Park. Och dagen efter, tror jag, i fredags blir det, så gjordes obduktionen. Men resultatet dröjer troligen 3 till 4 veckor. Men mycket talar för att det är någon slags överdosen, tar ju för många smärtstillande.
Mm, mm.
Men det var ju hemskt tråkigt. Han har ju hängt med sen, i mitt fall, sen 84 på bägentiden där.
Mm, nej, men absolut. Det är ju väldigt, väldigt tragiskt. Och som du nämnde så är han ju från, eller var han ju från Minnesota. Mm. Eller Minneapolis. Och Minnesota Twins på kvällen när det här hade hänt, så tände de ju upp hela sin arena, eller Target Field då, i lila den kvällen.
Ja.
Och passande nog så regnade det ju. De spelade ju inte, de spelade ju borta då.
Mm, precis.
Men så att på den här tomma arenan så var den lila upplyst på grund av, ja, Purple Rain-låten såklart då.
Ja, det var så väldigt passande.
Ja, och de kommer ju hylla honom under hela säsongen här. Att för under det så kallade 7th inning stretch, alltså den här förlängda pausen mellan toppen och botten av den 7:e inningen, när man ställer sig upp och sträcker lite på sig och sådär och sjunger den här låten som vi brukar börja programmen med, eller avsnitten, Take Me Out to the Ball Game, och låten God Bless America, så kommer man nu byta ut God Bless America till Little Red Corvette.
Mm.
Och i måndag så hade ju alla spelare i Twins låtar av Prince som sina walk-up-songs.
Mm, vad är en walk-up-song, kan vi säga?
Ja, det är alltså musiken som spelas på arenan när en spelare ska gå upp och slå. Mm. Och den får man ju välja själv. den musiken så att säga.
Ja, precis.
Kanske skulle de byta namn resten av säsongen till Minnesota Prince.
Ja, det hade ju varit bra faktiskt. Ja. Skulle du skicka iväg ett mejl?
Ja, vi får nog göra det. Ja, men kanske blir det en förändring, för de går ju jävligt dåligt i år.
Ja.
Som väntat såklart, de är ju i rebuilding mode. Kommer ihåg när vi gick igenom American League Central i avsnitt 4, då pratade vi ju en hel del om Miguel Sano, va?
Mm, just det.
Eller Sano.
Ja, men det var väl huruvida han skulle bli någon slags home run king eller få någon breakout season i år. För att han hade ju sin rookie-säsong förra året och under andra halvan förra året och slog då 18 home runs på 80 matcher. Han är ju right fielder Twins, ska vi då säga. Så att det fanns ju ganska stora förhoppningar, tror jag, att han skulle kunna återupprepa och kanske till och med förbättra det inför den här säsongen. Men det har börjat så där. Det är lite Trout-siffror. 3 home runs på 74 at bats och ett ganska mediokert average på 243.
Okej.
Men samtidigt, så, som vi har varit inne på, det gäller ju laget generellt att de har ju startat katastrofalt. 9 raka förluster, och den enda som har ganska, eller som har bra offensiva siffror, det är ju första basmannen Joe Mauer då. Och det här är ju det här dåliga resultatet som Twins har börjat med, har ju gett till lite shuffling i rosten, va?
Ja, jag antar att du framförallt tänker på den här super top prospect Byron Buxton, som han förväntade sig en hel del av då, men nu skickar ju Minnesota ner honom i farmaligorna igen, och han har ju varit tyvärr väldigt kass.
Ja, jag läste att han hade 24 strikeouts på 45 at bats.
Jo, strikeout varannan gång han ska gå upp och slå, det är ju inte bra. Och ett batting average på 150, alltså, det är ju inte heller bra. Alltså det, hans statistik är ungefär likvärdig med hur en genomsnittlig pitcher slår.
Ja.
Och det är inte bra.
Nej, det är verkligen inte.
Men man hoppas att han tar det på rätt sätt. För det är ju väldigt många stora spelare som har börjat knackigt och blivit nedskickade. Jag kollar bara en lista på en kille som gör väldigt, väldigt bra i år. Det är ju Anthony Rizzo i Chicago Cubs. Hände liknande grej för honom. Mark McGwire, en av de otroligt stora stjärnorna.
Ja, det handlar väl bara om hur de tar det. Alltså, tar de det på rätt sätt och på professionellt sätt och går tillbaka till minus för att lära. Och det känns som att det kanske är mycket i skallen också.
Jo, så är det ju.
För att de skulle inte bli upplockade om inte folk har sett att de har vissa egenskaper som gör att de passar i Major League.
Nej, och precis. Just de här supertopp-prospekten som faktiskt Byron Buxton är ju, han hör ju hemma i Major League. Ja. Så är det ju, när han bara lyckas skaka av sig de här mentala spökena då, som det förmodligen handlar om.
Ja, och många kanske sätter sin tilltro till honom i de här kärva tiderna.
Jo, men så är det ju. Någonting roligt måste ju hända i Minnesota det här året.
Ja.
Nej, det är mycket, ja, vi kommer mycket på Minnesota nu. Jag vet inte, det är ingen direkt favoritklubb till mig. Jag vet inte.
Nej, inte för mig heller faktiskt.
Men jag har många kompisar som håller på Twins, och troligen är det mycket på grund av World Series 1991, som de ju vann. Och jag gick väl lite åt andra hållet och höll ju på Atlanta Braves där, motståndarlaget från den World Seriesen som den rankas ju som en av de bästa finalerna någonsin.
Ja.
Ja, framförallt var det ju kanske Game 6 som slutade på ett ganska spektakulärt sätt.
Ja, precis. Och det var ju Minnesota, eller Minneapolis ikonen, hjälten och förebilden Kirby Puckett. Som han föddes i Chicago, men han spelade ju hela sin professionella karriär som centerfielder i Twins. Den varade i 12 år då. Tyvärr fick han sluta tidigare, eller vid 36 års ålder, för han åkte på starr, tror jag det heter. Något sånt. Han var ju en grym spelare och hade en enorm stabilitet vad gäller batting average och RBIs, stolen bases och extra base hits, och valde således in i Hall of Fame första året det var möjligt för honom då, så att säga. Men visst var det så att Game 6 var hans peak i karriären då, för att Minnesota låg under, det här var hemma i Minneapolis då, så låg under med 3-2 matcher, och så går Game 6 till extra innings, och i botten 11 så slår Kirby Puckett och en lead-off walk-off homerun som tar serien till Game 7 då.
In into deep left center for Mitchell. And we'll see you tomorrow night.
Som de senare vann. Och oerhört älskade Minneapolis och bidrog mycket till staden. Och tyvärr så dog han alldeles för tidigt. 2006, strax innan han skulle fylla 46 år gammal, så åkte han på en stroke som han aldrig återhämtade sig från. Men han hade ett BMI på 45 räknade ut. Så att,
oj.
Det kanske inte var så konstigt.
Nej.
Så att han dog en dag senare bara. Och efter det så är 12 mars då Kirby Puckett i Minneapolis. Och när Target Field invigdes 2010 då, så avtäckte man en staty av Puckett på torget framför arenan då. Och föga överraskande så föreställde du då Kirby Puckett när han rundade baserna efter att ha slagit en walk-off homerunnen i Game 6 mot Atlanta.
Ja, och just den här homerunnen ledde ju då fram till ett Game 7 dagen efter då.
Ja.
En avgörande match. Och där vet jag, pratar ofta med en av mina polare som vidhåller att pitchen Jack Morris insats i den matchen har fått lite för lite uppmärksamhet.
Ja.
För vad han gjorde var att alltså han kastade 10 innings utan att släppa en enda run i en sjunde och avgörande finalmatch, alltså i World Series.
Ja.
Och jag kan banne mig hålla med, alltså det där, det måste ligga mycket högt på någon sån här lista över best pitching performances ever.
Ja, det skulle ju aldrig hända idag.
Jag tror han kom upp i 126 kast. Ja. Och alltså bortsett perfect games kan jag bara komma på Kerry Wood i Chicago Cubs, hans femte match någonsin, han kastar 20 strikeouts, som är liksom något sånt här.
Ja, just det.
Helt otrolig insats på pitcherkullen. Men det här är banne med en finalmatch och han går 10 innings. Och under den här matchen, han var en best helt enkelt. Alltså, både pitchingcoachen och huvudcoachen Tom Kelly försökte övertala Jack Morris att men nu får det vara nog. Nu får du liksom ge bollen till relieversarna. Men Jack, han bokstavligt talat brottade sig ur dugouten och upp på kullen igen. Han skulle inte sluta kasta.
Det är mäktigt. Alltså, det är, ja. Men det är alltså lustigt att du säger det där med att han inte fått tillräcklig uppskattning. För att han vann ju 4 World Series-titlar totalt under karriären och gjorde ju bra ifrån sig. Och gjorde dessutom det formidabla beslutet att efter Twins gå till Toronto.
Ja, precis.
Året efter och Twins hade vunnit och vann då 2 raka med Blue Jays. Men blev aldrig en Hall of Famer. Jag tror han kom upp i 60% i sin sista omröstning. Jag kan tycka bara vinna 4 World Series-titlar och pitcha en 10-inning shutout i Game 7 i World Series borde rendera en Hall of Fame-plats. Men,
Ja, det kanske är passande att vi avslutar det här segmentet precis som då coachen Tom Kelly sa när Jack Morris bröt sig loss och gick upp på kullen där i 10:e inningen. Då gav han upp coachen och sa, oh hell, well, it's just a game.
Ja, det är skön inställning.
Ja, absolut.
So then Sutchie come by and he says, TK, I think he's fine. So I said, well, what the hell, it's just a game, go ahead.
Och det har han ju faktiskt väldigt rätt i.
Ja, visst är det så.
Vi träffade ju faktiskt också en snubbe från Minnesota på Starbucks i Anaheim här när vi var över tidigare i år.
Ja, precis.
Han var där, för mig att han var en jävla byggnadssnubb, för de höll ju på att bygga om Anaheim Convention Center.
Ja, exakt. Det är ett stort jävla convention center. Ja. Det ligger precis vid Disneyland, så det är typ 1 miljard människor där varje år.
Ja.
Och skulle väl, han var väl ingen, han var inte chefsposition, man säger så, för han skulle käka kaffe åt sin chef.
Ja, precis.
Och han stod bakom oss i kön och började av någon anledning prata med oss. Jag vet inte om det var för att han hörde vi pratade utrikiska.
Ja, men jag tror det. Sen tog det väl ganska lång tid. Du kunde ju inte bestämma om du skulle ha mint eller vanilla frappuccino.
Precis. Då tog jag båda.
Ja.
Men han var väl ganska skön. Sådär. Och, typiskt amerikan, som vi sa. Vi berättade väl att du kollade på Opening Day i San Diego. Och så skulle han då försöka ge sken av att han var inne i baseballvärlden. Men ja.
Jo, men som så kanske är ganska vanligt bland amerikaner så kan de ju och vet allt, de är experter.
Ja, exakt, men vi fattade ju ganska direkt om att han visste ju inte jättemycket vad han pratade om just i det här fallet då. Men han var trevlig.
Ja.
Han tyckte ju att vi skulle besöka Target Field i Minneapolis då, som ska vara en jättefin arena. Men då på sommaren, vilket man kan förstå, det är väl inte bikiniväder där just nu, om vi säger så.
När vi pratade om 1991 och den klassiska World Series, då hade de ju den här domen.
Ja, precis. Metrodome.
Ja. Är det den första, eller?
Nej, de hade något annat. Jag kommer inte ihåg.
Är det den första domen i USA?
Jaha, du menar så. Det kan det mycket väl ha varit.
Faktiskt. Möjligen. Ska vi ta det som en liten uppgift och kolla upp det?
Det gör vi. Mm.
Yes. Ja, men nej, men den här killen, han heter Steve, eller?
Jag tror det. Ja. Vi kallar honom det.
Ja, vi kallar honom Steve.
Han skulle ut och resa till Europa i fredskolan.
Ja, han skulle dra runt. Och när vi sa att vi var från Sverige så man märkte ju på honom att han var väl inte helt hemma var vi bodde. Liksom.
Nej, det var att det kan ha varit han trodde vi bodde på Nordpolen faktiskt. Mm.
What is the largest country in South America?
In South America? Africa?
Annars är det lite konstigt, för det är inte Minnesota så här, lite svensk byggd där och sådär.
Jo, men det är det ju, precis. Alltså, de här utvandrarna i början på 1900-talet sökte sig av någon anledning till Minnesota-trakterna. Så det finns ju ganska många Sverige-kopplingar. Men sen så var det väl lite NFL-kopplingar till Sverige också.
Ja, det var ganska kul, för där vi sitter är det ju bara ett stenkast till Ullevi. Och här spelade ju faktiskt Minnesota Vikings en match mot Chicago Bears. Mm. En riktig NFL-match alltså, 1988. Och det känns banne mig inte helt verkligt, tycker jag det känns.
Nej, men det var väl för att Volvo var väl storsponsor, tror jag, till
de
NFL.
Gick in. Ja. Ja, då i slutet av 80-talet ville de ju nå in i Sovjetunionen.
Ja, jag läste det.
Ja. Och jag för mig att jag faktiskt fick någon typ av merchandise från den här matchen, eftersom vår gemensamma kompis Christer faktiskt var där med sin familj och såg den här matchen.
Ja, det där känner jag igen, just det.
Ja.
Stämmer.
Och när man pratar om det, visst blir man lite sugen på och funderar på om inte det vore möjligt med Major League Baseball match, inte i Sverige och inte i Göteborg kanske, men i alla fall i Europa. Och ja, de har ju varit runt och spelat både Australien och framförallt Japan och börjat säsongerna där, och det har ju varit snack.
Jag tycker det är konstigt att de inte har gjort det tidigare. Det snackas ju nu om 2017, va?
Mm, London. Han nya chefen för Major League Baseball, Rob Manfred, har ju sagt att London 2017 inte är någon omöjlighet alls.
Nej, men liksom, för de måste ju titta på de andra sporterna, NFL och NHL och NBA.
Ja.
Som har gjort det ganska framgångsrika. Försök att sprida sporten genom att förlägga vissa av matcherna i Europa.
NFL har ju gjort en jäkla succé med, de har ju spelat jättemånga matcher i London nu.
Ja.
Jag var där förra hösten när det var NFL-match. Jag var inte på någon match, men just intrycket i själva London, det var en hel gata där, Regent Street, NFL on Regent Street, det var ju fantastiskt.
Ja.
Och de kör ju vidare, de ska ju köra nu i höst också, så att men jag tror Major League Baseball är på gång, för de har ju, sägs ju i alla fall ha mätt upp Olympiastadion från 2012, West Hams nya arena.
Så att de får plats.
Ja. Det vore faktiskt häftigt.
Ja, det skulle man också vilja åka och titta.
Ja, men då tar väl han på nästan att om det blir så kommer vi spela in en podd från parkeringsplatsen utanför Olympiastadion.
Ja, det får vi göra, definitivt. Vi får följa upp det senare då. Om det, när det väl bestäms eller inte bestäms då.
Ja, men kul att snacka lite Minnesota.
Ja.
Vad är hashtaggen nu igen?
Hashtaggen är... Vad fan var det? Ja. Nej, det är ju veckans MLB såklart.
Ja, och vi finns ju på både Instagram och Twitter med veckans MLB som användarnamn.
Mm.
Och sen gör vi ju ganska mycket på Facebook-sidan Sunday Funday.
Yes.
Och sen vore det ju väldigt, väldigt roligt om ni ställde frågor till oss.
Ja, precis.
Och där har vi ju faktiskt den här, våran sponsor som gjorde det möjligt för oss att åka till USA, Opening Day, Baseballism.
Ja.
Skänkte ju också lite grejer till oss.
Precis.
Och som de ville att vi skulle sprida ut till våra baseballälskande vänner i Sverige.
Ja.
Och vi har väl funderat på hur vi ska lägga upp det här.
Ja, vi kommer fram till här över en kebab för en timme sen att det bästa sättet är ju att försöka få att ni skriver in lite frågor.
Mm, för det tycker vi är så jäkla kul att få.
Vi lägger ut en bild på grejerna och sen så är det först till kvarn.
Ja, för den frågan vi tar upp får välja först av de här grejerna.
Precis.
Så skriv in frågor. Om vi tar upp dem i avsnittet så är det du som helt enkelt får välja. Och det är fina grejer.
Ja, det är grymt fina grejer. Det är några kepsar och några t-shirts. Och...
ja.
Och sen då avsnittet efter då, den som får den frågan uppläst får då välja bland de återstående
sakerna,
precis. Mm.
Så kom gärna med frågor.
Och visst har du mailadressen?
Det gjorde jag inte. hello@sundayfunday.se.
Precis.
Den har ju du hand om och roddar med.
Precis.
Mm.
Gött, så men skicka in nu.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, och på tal om fråga så fick jag faktiskt jag var på en 40-årsfest i helgen och fick frågan, för vi pratade väldigt mycket om podden. Det var många som var intresserade, så det var kul. Men den här personen var ju väldigt förbryllad för han, hur 17 kan man se på baseball i Sverige eller på Major League Baseball? Han har ju liksom ingen aning.
Nej.
Jag tror han hade försökt kolla lite på alltså, tvmatchen.se och försökt få in baseballmatchen men inte sett något. Och det kanske inte är så jäkla lätt för folk.
Nej, precis.
Att hitta matcher.
Fast egentligen är det ju det, men det är ju för att vi vet om det bara.
Utbudet är gigantiskt.
Ja, alltså är man lite intresserad av baseball och har tid över på framförallt lördagar och söndagar då matcherna går bra tid för oss då. Eller helt enkelt gäller att sitta och nattsudda som både du och jag gör ibland.
Mm.
Så måste man ju köpa MLB TV. Det kostar alltså $109.99. Det är cirka 895 svenska kronor.
Mm. Sen är det lite skattegrejer tror jag. Så att det blir väl runda slänga 1000 lapp totalt.
Mm. Ja. Men då får man å andra sidan alla matcher. Mm. Det är ju dryga 3000 matcher. Det är väl någon sånt där, jag vet inte, 100 i veckan, 90-100 i veckan och sånt där. Mm. Och du kan spela upp dem på i princip alla nyare devices och plattformar. Alltså det funkar på iPhone, det funkar på Android, ja.
Ja, du sa ju att alla matcher sänds på TV, men även så kan du ju lyssna på radiot för alla matcher.
Ja.
Och där brukar man ju plocka en och annan nattmatch.
Och ja, det är ju perfekt att ligga och duna in till det. Ja.
Nej, men det är så himla gott snack. Nej, fantastisk vän i natten.
Ja, men det är det. Och jag är väl lite mer, eller jag tycker också fantastiskt mycket om radiosändningarna, men för då kanske då TV-sändningarna, för att de är ju så, i och med att det är i sann amerikansk anda, så är de ju så ruggigt bra producerade. Kommentatorerna är fantastiska, experterna är grymma, det är bra replays, de presenterar grym statistik, alltså det är rubbet, det är allt.
Mm.
Men det enklaste är väl att gå in på mlb.com och så klicka på länken MLB TV.
Klockrent.
Ja, kör.
Mm. Nej, men då är väl det här avsnittet snart till ända.
Ja, det har mörknat här i Göteborg.
Ja, och helikopterna har flygit iväg, landat. Så att det är egentligen bara vi som sitter kvar på en helt död parkeringsplats.
Ja, det måste se väldigt suspekt ut.
Ja.
Om det skulle någon som ser.
Ja. Nej, vi får hoppas att ljudet blev bra.
Ja.
Mm. Det som återstår nu är egentligen bara att ge er ett litet musiktips. Men den här gången är det en låt som ni alla har hört, antar jag. Och det blir föga förvånande Prince. Och den här versionen är faktiskt från halvtidsshowen på Super Bowl 41.
Mm.
Alltså från 2007. Och det året så spelades då finalen i amerikansk fotboll i Florida, i Miami Gardens. Och det regnade sjukt mycket den kvällen. Och leta gärna upp den här halvtidsshowen på YouTube. Den ligger där. Den är fantastiskt bra. Tack för oss.
Ja, vi hörs.
Nästa vecka. Vi låter Prince ta oss in i helgen. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah. In the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain.
feel good. Only wanna see you, see you. Can I play this guitar?
Det var
ganska nära
helikopter.
Ja, jävlar vad
det lät. Så fan som man skulle landa på taket.
Ja.
Bland annat är Minneapolis då, systerstad med Uppsala, som där du och jag kommer ifrån.
Eller jag kommer ifrån.
Ja.
Ja. Var kommer du ifrån?
Uppsala.
Ja, okej. Okay. Ja. Tror du fan, du var från Lund.
Ja, det är jag väl i och för sig. Men. Ja, det är en annan podd.
Ja. Ja, men det var fan bra, det tror jag, va?
Ja, det kändes jävligt bra.
Ja, mycket bra. Everybody, let me hear you.
In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.